Hallå, hallå där på andra sidan. Snart kommer du att få lyssna på det första stapplande avsnittet av Nyx podcast. Gabriel och jag som heter Ebba, vi har just spelat in avsnittet och det var jättekul och vi är peppade på att göra mer. Idag pratade vi om varför vi ska ha en podd. Sen pratar vi om två föreställningar eller tillställningar som Gabriel var med på i London i helgen. Den ena heter Betrayer's Banquet och den andra The Drowned Man. Sen pratar vi om representation och psykologisering i Sigurd der Kreuzritter, en föreställning med institutet som gick på Inkonst i Malmö igår, som Ebba såg. Nu kör vi! Ja, men vi börjar väl från början då med varför vi ska göra en podd.
Ja, det är en bra fråga. Det känns som att alla ska ha en podd.
Ja.
På något sätt. Nej, jag vet inte, jag lyssnar ju mycket på olika podcasts, men jag tycker att det saknas någonting. Det saknas en podcast som handlar om sånt som jag gillar. Som vi gillar.
Ja.
Jag tänker på scenkonst, lek, spel. Ja.
Det är väldigt många podcasts som handlar om tv-serier.
Ja, det börjar bli otroligt tråkigt.
Ja, eftersom jag nästan aldrig kollar på några tv-serier. Fast ändå liksom följer med de här diskussionerna när alla ens vänner pratar om dem.
Men ja, det är ju skönt att få lite koll, alltså på 10 minuter, få reda på vad Homeland och Breaking Bad och så vidare handlar om, vad som är premissen. Men sen följer det ju liksom tiotals timmar.
Ja, jag tänker att varför jag inte följer tv-serier är ofta för att jag blir så himla påverkad av saker som jag ser.
Okej.
Okay. När jag har kollat på 2 avsnitt av något sånt där serie, så blir jag liksom så himla påverkad av det.
Men är det liksom, tittar du på, hellre på scenkonst då, för att den är liksom lite sämre?
Ja, kanske.
Inte liksom når fram lika väl som en HBO-serie?
Ja, kanske. Det är möjligt faktiskt. Eller för att den kanske når på andra sätt typ. För det är mer plats åt mig kanske att tänka och så här fylla i saker. Jag tycker att tv-serier är ju väldigt färdiga liksom. Det är extremt bra alltid. Alla scener är så extremt bra. Dramaturgin är jättebra. Så här, de figurerna man följer är supersammansatta och så här. Det är väldigt bra och det är liksom lätt att sugas in och titta på det. Och det som scenkonst har är ju ofta kanske att erbjuda en tomhet snarare. Ja. Eller någon slags rum. Ofta är det ju ett mörker typ, som du sätter dig i och så här, blir du typ ensam och det blir tomt och så händer det saker. Sådär. Och att det tycker jag att tv-serier inte erbjuder på samma sätt.
Nej.
Och då kan man såklart slötitta på tv hemma och zappa och sådär, men då får man så himla mycket skit i sig, upplever jag. Det kanske är extremt tråkigt sätt att
se på det. Det känns inte som att folk gör så längre. Det är liksom, utan det är ju snarare det här bulktittandet liksom av gärna en helg, en säsong av en serie på en helg.
Just det.
Som man liksom bara klämmer i sig.
Ja. Och det gjorde jag ju med Twin Peaks här förra året.
Mm. Det är ju någonting lockande med att konsumera kultur på det sättet.
Ja.
Det är lite som att åka på live, tänker jag.
Mm. Ja, visst. För då när jag hade tittat på det väldigt intensivt så blev jag ju extremt rädd liksom, för att gå hem och gå ut och gå in i trappuppgången. Liksom. Mm. Det blev det kanske inte av att se en scenkonstföreställning. Det var väldigt sällan i alla fall. Mm.
Men vad tänker du att vi kan prata om i den här podden?
Ja, men jag tänker att vi kan... jag tänker att vi ska prata om det som vi brukar prata om annars också, ofta. Mm. Vilket är saker vi har sett och varit med om. Mm. Utav det du nämnde innan. Konst och lek och spel och sådär.
Mm.
Och att... att vi kan prata... Nu hände det något där hos dig.
Ja, någonting rasade ute i hallen. Det kanske vi ska nämna. Du ju sitter i Malmö och jag sitter i Stockholm.
Ja.
Och vi spelar in det här på över Skype.
Mm. Det är bra. Vad tänker du att vi kan ha den här podden till, Gabriel?
Ja, men alltså just nu så känns det också bra, apropå det, att... Du kan uppdatera mig lite om vad som händer i Malmö. Jag kan uppdatera dig lite om vad som händer i Stockholm.
Mm.
Så att i på något sätt blir det ju det här en landstäckande podcast.
Ja.
Nej, men det är kul tycker jag att få dela erfarenheter från olika hörn.
Ja. Mm. Och så tycker jag ju det är roligt att, att de sakerna som vi ser kanske har också så här. Eller vi kanske ser saker och har ett visst perspektiv på det. Det blir kul att se. Jag vet inte vad jag skulle säga riktigt. Ja, det blir bra.
Mm, det tror jag också. Jag känner mig peppad.
Mm.
Jag har ju varit i London i helgen. Och sett två grejer som jag tänkte att vi kunde prata om.
Mm.
Den första är någonting som heter Betrayer's Banquet. Eller Förrädarens Banquet. Som var en middagsbjudning i östra London. I en ganska liksom ruffig industrilokal. Men... ombyggd till någon sorts frimurarloge.
Okej. Var det ombyggt för det här tillfället eller är det något som används vanligtvis?
Ja, det kändes som att de hade... Alltså, de spelade en gång i månaden. Mm. Så jag tror att de riggade inför varje gång.
Mm.
Jag vet inte vad det kan tänkas vara där annars. Alltså, det var inte en teater eller så.
Nej.
Utan det var liksom... Tänk slakthusområdet typ, fast... Mm. I London.
Mm.
I alla fall upplägget var ju på den här middagen byggde ju på Fångens Dilemma. Där om man tänker sig två fångar så kan, som sitter i varsin cell som har begått ett brott, så kan båda liksom ange varandra, eller så kan de lita på varandra, eller så kan den ena lita på den andra och den andra ange sin kompis liksom. Och det får olika resultat för domen.
Just det, så man kan få ett mildare straff om man anger en annan till exempel.
Ja, precis.
Det är så, är det i alla fall i tv-serier.
Ja, precis. Ja. Och den här middagen var ju riggad lite så också. Att det var liksom som ett långbord med typ 48 platser tror jag. 24 på varje sida. Och ja. När man spelar det här med, man spelar med den mitt emot. Och om man litar på varandra så får, om man, ja, om man litar på varandra får man flytta upp 5 stolar tillsammans. Och om man misstror varandra så får man flytta ner 5 stolar.
Och vad är det som gör att man vill uppåt på det här bordet?
Ja, längst upp så är liksom, alltså, det presenteras ju som en sorts initiationsrit till det här, till den här sekten liksom. Mm-hmm. Man vill ju, dels vill man visa sig duktig för den här ritualmästaren som går omkring med en okay. stor stav och mumlar visdomsord. Och dels så är det liksom väldigt mycket bättre mat där uppe.
Mm-hmm.
Så det är, liksom, okay. det är schysst restaurangmat längst upp och sen så är det liksom slask längst ner.
Men hur funkade det? Var det som att de kom och serverade under tiden, eller fanns det, var det som en buffé på bordet? Eller?
Ja, det var massa rätter. Alltså det kom in mat hela tiden. Okay.
Okay.
Och man flyttade runt också hela tiden på olika sätt. Men bara en grej som jag vill göra klar, det är att liksom, det här om man anger en andre, det är liksom någonting, det är väl lockande att göra det i det här spelupplägget, därför att om man får en andra att lita på en och sen sticker dolken i ryggen på den, då får man själv flytta upp 10 stolar och okay. den man förråder får flytta ner 10 stolar. Och 10 stolar är ganska mycket, det är liksom halva bordet. Så att om man litar på den andra så riskerar man alltid att bli nedkickad liksom 10 platser. Medan om man förråder så riskerar man ju aldrig mer än 5 platser. Och man kan vinna 10.
Ja.
Men man vinner ju bara 10 om man får den andra att tro att man kommer att lita på den.
Just det.
Och det är det som gör spelet väldigt evil. Att liksom man hamnar mitt emot en person. Man ska bygga upp ett förtroende och sen så är det bästa att liksom bryta det förtroendet när man har det.
Och på vilket sätt kunde du bygga förtroende med den här personen? Alltså vad pratade ni om? Pratade ni eller vad gjorde ni?
Ja, alltså, jo, men genom att säga så här, ja men vi kan ju flytta upp 5 stolar i taget liksom, bara genom att samarbeta. Så det finns ju, och grejen är att det är ju en social risk på något sätt också att förråda. Alltså killen som förrådde i första omgången, han såg ju alla liksom, okej, okay, den där killen kan man inte lita på.
Okej.
Okay. Så att det gällde ju också att återbygga upp förtroende liksom. Jag var ju alldeles för godtrogen och hamnade väldigt snabbt i botten av det här bordet.
Aha, jag trodde du skulle hamna långt upp.
Ja, men jag liksom dels så tyckte jag att det var läskigt liksom att förråda. Och sen så var det ju också, det var ju väldigt kul hela, det var ju kul även långt ner på bordet. Det var ju lite så att det var så här individualistiska PR-människor typ som hamnar högst upp och liksom lite skönare
okay.
filurer längst ner. Så det var liksom, blev på något sätt så här, det solidariska proletariatet längst ner och den, den individualistiska överklassen högst upp på något sätt.
Så det är liksom framstår någon slags samhälle kring det här bordet då? Liksom att,
ja, på något sätt blir det ju
under tiden.
Men sen är det ju ett spel. Alltså jag klandrar ju inte dem som förråder.
Nej.
Det var ju väldigt kul liksom att spela. Men det blev väldigt laddade situationer. Alltså jag tänkte ju att man skulle att alla spelar samtidigt. Men så funkar det inte, utan man liksom den här ritualmästaren kom fram och sa så här, nu ska ni spela, och då fick man varsin bricka, och på ena sidan var det en dolk och på andra sidan en som en skål eller en goblet eller vad man ska kalla det, som stod för förtroende. Och dels så skapade det en laddad situation mellan de som spelar, men också blev det också spännande för de som satt bredvid.
Ja.
Och sen fick man ju flytta, även när andra hade spelat så var man ju tvungen att justera sin position för att ge plats.
Ja, precis. Liksom. Det tänkte jag också på när jag ser det här framför mig.
Ja,
du måste flytta nästan hela tiden.
Ja, man fick, men det gick rätt smidigt. Man fick liksom en klapp på axeln och då flyttar man åt ett eller annat steg. Men det var ju bra också spelmekaniskt, därför att då kunde man inte, annars hade man ju kunnat ha en polare liksom som man litar på hela vägen upp.
Ja.
Eftersom att man då flyttar upp fem steg. Men eftersom att det liksom justeras lite hela tiden så hamnar man inför nya personer.
Hur många gånger fick du spela? Alltså, hur många gånger fick du brickan av ritualmästaren under den här middagen?
Jag tror jag fick spela 4 gånger.
Okej. Okay. Ja.
Och då blev jag satsade på att liksom bygga förtroende och faktiskt flytta upp tillsammans liksom, på någon sorts naivt godhjärtat. Och 2 av de gångerna blev jag ju förrådd och hamnade liksom i botten, och 2 gånger fick jag flytta upp tillsammans med den jag spelade med.
Okej. Okay. Så du förrådde aldrig?
Nej. Vilket känns mesigt liksom. Men ja.
Okej, okay, men vad kunde de gjort bättre då?
Alltså,
eller var det fett?
Jag tycker att det var väldigt bra alltså.
Ja.
Det funkade. Det var väldigt socialt. Alltså, det blev ju som en speed date. Jag lärde känna mycket folk på väldigt kort tid. Och det här liksom, vad ska man säga, fiktiva lagret fungerar väldigt bra utan att det blev krystat liksom. Det är väldigt skönt att hitta liksom, det var väldigt skönt att det inte var live, om man säger. Att det var liksom en deltagande lekfull situation, men att man inte behövde låtsas att man var någon annan, och ändå satte man liksom sin sociala roll väldigt mycket på spel i de här mötena. Så jag tycker att de gjorde väldigt mycket rätt. De gjorde precis vad de gav sig ut för att göra.
Hur ramade de in det? Alltså, hur började det och hur slutade det?
Ja, det började, alltså början var starkare än slutet. Slutet var lite nu, ja. Men det började dels att man fick liksom, dels att adressen var hemlig, man fick ett lösenord. När man kom till den här bakgatan så Ska man liksom viska det här lösenordet i en huvudbeklädd mans öra. Så kom man in och fick ett, som ett spelkort. Som avgjorde sen vart man hamnade längs bordet.
Mm.
Och sen så introducerar den här då, ja, det känns dumt att kalla honom ritual, men det känns tantigt, men ja.
Men jag får liksom bilden av att de har byggt en fiktion av det här bordet och den här ritualmästaren, men att ni som kommer som deltagare liksom inte förväntas bli en del av fiktionen utan bara befinna er i en fiktion som er själva. Ja. Alltså när du säger ritualmästare får jag också bilden av en karaktär liksom.
Precis.
Som är väldigt karaktärsfull.
Ja, och det var han. Men han var ju liksom en udda fågel på något sätt i sammanhanget. För annars var ju alla sig själva.
Just det.
Men alla köpte ju, alltså man köper ju på något sätt premissen. Premissen är ju att man går med i ett hemligt sällskap. Att man blir någon sorts liksom ordensmedlem, men att man är på botten i den här orden och kan liksom kämpa sig uppåt. Det som var kul kanske i slutet, det var att de som slutade högst upp på bordet, som liksom de vann liksom biljetter till nästa bankett.
Okej.
Så de kan liksom gå gratis nästa gång och spela mot intet ont anande nybörjare.
Det betyder att det måste funnits då några bland er som var förra gångens vinnare då, eller?
Ja, precis. Jag antar det. De spelar ju varje månad, som sagt. Om man vill pallra sig dit.
Ja. Finns det en större scen i London för den här typen av grejer? Alltså...
Ja, min känsla är det. Att det går att vara lite smalare när man har en sån stor stad. Men vi kanske kommer in på det också när vi pratar om nästa grej. För den tror jag skulle vara helt omöjlig verkligen att iscensätta i Sverige. Olika anledningar. Men det här gjordes ju av en grupp som heter, eller ett företag som heter Original Content London. De känns ganska roliga, för de har liksom gjort så här typ ett litet smartphone-spel, ett seriealbum, ett så här kryptosystem för att man ska kunna koda in budskap i blombuketter.
Okay.
Och liksom avkoda med hjälp av deras verktyg och så. Så de känns spralliga och liksom inte formbundna.
Nej. Det är svårt att se vad som förbinder de där sakerna. Men...
Ja, men det är väl liksom en leklust på något sätt. De har varje vecka också ett paper jam, alltså där de gör spel men bara med penna och papper. Så jag tror att den sortens praktik liksom bygger upp en sorts kreativ, lekfull atmosfär där sådana här koncept kan dyka upp. Ska vi stanna där och prata lite om nästa grej?
Det gör vi. Jo, du sa att du var på någon mer grej också.
Ja, det var ju det här, den här punchdrunk-föreställningen The Drowned Man, A Hollywood Fable. Och det är ju en enorm produktion. Det är liksom i en stor industrilokal, typ fyra våningar, tusentals kvadrat. Och när man kommer får man som en mask, en hel mask som liksom täcker ansiktet, och sen så blir man uppmuntrad att liksom fritt utforska den här miljön. Och det var otroligt höga produktionsvärden om man ska börja där. Alltså, helt makalöst alltså. Det var en våning var som en stad eller en by i någon sorts vilda västern kanske. En våning var typ fylld med sand, det kändes som någon sorts ökenmiljö. En våning hade bar och någonting annat som jag inte ens hann se. Och i källaren så kändes det som någon sorts David Lynch-universum. Jag träffade också på den här Betrayers bankett en av producenterna för Brandman, så jag fick chans att ställa lite frågor. För det var väldigt oöverblickbart, och hon sa liksom att man ska gärna se föreställningen två, tre gånger för att få grepp om den.
Ja, det är roligt vad liksom David Lynch har gjort för den här typen av verk eller händelser liksom.
Ja.
Det känns som en aldrig sinande källa till rum och så här, dramaturgier och så.
Verkligen. Det starkaste, så de starkaste delarna var också väldigt lynchianska. Ljudläggningen lät typ exakt som Mulholland Drive. Alltså så drönande och liksom 50-tals jinglar som gick igång ovanpå det på olika sätt. Det var ju satt i en filmstudio på 50-talet. Så att när man kom in så blev man introducerad som liksom, okej, välkomna till Temple Pictures. Vi ska bara spela in de liksom sista scenerna i vår kommande produktion, och sen ikväll är det liksom releasefest för den här filmen.
Okej, så ni blev roller i filmen då, eller?
Ja, det är där det börjar liksom skaka, alltså rent, vad ska man säga, diegetiskt. Och de får aldrig ihop det riktigt. För att man är där, men man får instruktion om att inte prata. Och man blir också ignorerad liksom av skådespelarna genom hela föreställningen. Så det är ju i princip en vandrar, alltså en teater- eller dansföreställning som man vandrar fritt i.
Just.
Och det är mer dans än teater, och ganska, alltså showdans typ. Du vet, liksom nu hånglar vi dans, nu slåss vi dans, nu slits jag mellan de här två personerna dans. Och liksom väldigt så här, väldigt straight liksom, på det här 50-talssättet.
Alltså det jag kan gilla, nu har inte jag sett det här, men det jag kan gilla med liksom vandrande dansföreställningar är att du kan så fort känna effekten av det du har sett i din kropp. Så här, att om man till exempel har sett en dans med väldigt mjuk kvalitet så här, att man kollat på. Så när den är slut så går man därifrån och då kan jag liksom på något sätt ha den där kvaliteten så här, i min kropp direkt.
Mm.
Alltså, men däremot om du sitter och tittar i en salong så, här, så är det som att när föreställningen är slut och du går därifrån så är det liksom redan för sent liksom, för att testa det.
Jag kan verkligen hålla med. Tyvärr så tycker jag inte att den sortens effekt uppnåddes här, för att det var liksom för mycket nu gör jag ett spexigt hopp från en bardisk, nu rullar jag över en bil. Alltså det var ju hög kvalitet, men det var väldigt stort glapp liksom mellan publikpositionen och skådespelarpositionen.
Just det.
Mm.
Ja, det var antagligen inte det de ville göra, det jag pratade om, utan antagligen mera att man ska få upplevelsen av att vara i en Hollywood-värld, då låter det som.
Ja, och det med scenografiskt funkar det väldigt bra, för det kändes ju som att allt var kulisser på något sätt, fast det var väldigt välgjorda kulisser. Man kunde liksom hitta baksidor. Alltså kulissernas baksidor, och det var liksom trovärdigt. Men sen fick de aldrig ihop det med, alltså, skådespelarna och deras roll. Det fanns liksom bara en roll per skådespelare. Det fanns inte en skådespelare som spelade en skådespelare som spelade en roll, så som fiktionen egentligen bjöd in till.
Mm.
Alltså man borde ju ha fått chans att se den här baksidan. För att nu blev det bara lite weird att okej, de kanske spelar de in en scen, men varför finns det inga kameror?
Mm-hmm.
Alltså det funkade inte riktigt.
Det hade varit som att det hade varit bättre om de hade struntat i att ha det där narrativet och bara kastat in ner i de där rummen och gått på lite mer kaos.
Ja. Faktiskt, för narrativet kom inte fram och det kändes som att de hade kämpat med det. Man fick liksom en lapp innan som förklarade relationen mellan rollerna, och ändå gick inte det fram liksom. Och sen var det ju väldigt många skådisar. Det var säkert 20-30 skådisar.
Mm.
Och det hände ju grejer överallt, så det gick inte att upprätthålla ett traditionellt narrativ.
Nej.
Man såg liksom troper från olika sammanhang. Alltså det fanns brev som berättade ganska mycket om storyn som man kunde läsa. Så liksom propsen och miljöerna berättade ju mer än all dans.
Mm.
Och sen var det vissa situationer som var liksom helt otroliga. När jag gick in i en sybehörsaffär på det här torget.
Okay.
Och sen så hittade liksom i garderoben så var det en labyrint.
Oj.
Uppbyggd av typ skjortor eller kläder som hängde liksom i olika gångar. Och det kändes ju helt otroligt att det verkligen öppnade. Då fick jag liksom ruskänslor på ett sätt som jag sällan får när jag ser på föreställningar. Men sen i slutet, då liksom samlas hela publiken och då ser man att det är typ 300 pers som har varit där. Och det är ju väldigt mycket folk.
Ja.
Verkligen en massa av folk som man inte sett tidigare. Så det var ballt.
Mm.
Men en sån där produktion tror jag inte går att göra någon annanstans. De spelar ju också, har en annan föreställning i New York. Och kanske någon i Boston eller något sånt där. Men jag tror man behöver liksom några miljoner möjliga besökare för att kunna hålla så höga produktionsvärden. De spelar liksom 8 gånger i veckan och har spelat sedan i maj. Så det,
Alltså,
ja,
ja.
de måste ju ha tagit många tusen människor igenom.
Ja, alltså när man hör om sådana där stora produktioner såhär, som är sådär feta, det är så svårt att när man inte har varit där bara fatta liksom grejen med det. Alltså den här första du pratar om, där får jag såhär, aha, det här vill jag prova, eller på något
Precis, och det är
sätt
ju
tycker jag det
väldigt
verkar
lätt.
vara ett såhär intressant koncept,
Ja.
eller spel, liksom design på det. Men det här att ha supermycket resurser och sen inte riktigt liksom göra något mer av dem, det känns jobbigt. Men jag var
Ja,
inte
de är
där
ju
liksom, och jag har
backade
inte
också.
haft den där upplevelsen som du pratar om, av att så här, få rysningar av att det är så, att det öppnar sig när man väl liksom. Eller jag har ju haft det själv, men inte av det här.
Nej, men jag tänker att de ganska lätt hade kunnat göra det mer deltagande om de ville. Alltså, dels hade man kunnat få några verktyg för att liksom interagera med andra i publiken trots att man inte fick prata. För liksom, jag köper det här då, tystnadsplikten, det är för det skapar lite liksom spännande suggestiv stämning. Men man hade kunnat liksom, till exempel ge folk 3 handtecken eller något, typ kom med här, jag har hittat något spännande, eller ta min hand, eller vad som helst. Som hade skapat mer spänning liksom mellan publikmedlemmarna. För de uppmuntrade ändå till att man skulle gå ensam, även om man var där i ett sällskap. Så det kändes också kul liksom. Men om jag på Betrayers bankett lärde känna liksom 10 nya människor så kom jag ju ur Drowned Man utan att ha pratat med någon, utan att ha lärt känna någon, utan att kunna dela upplevelsen med någon. Plus att det fanns ju scener som öppnade sig för dans, eller det fanns liksom rituella scener som var ganska bra, som också hade kunnat göras mer kollektiva. Men där man ändå stannade vid, nu visar vi upp hur bra vi är på dansa, och nu visar vi upp vilken häftig ritual vi har gjort. Så med ganska små medel hade man kunnat göra det mer deltagande, tror jag. Vi pratar ju lite om, alltså när vi pratar om scenkonst eller kanske andra event, och vilken position man ska prata utifrån, om man ska tänka att man är liksom en recensent eller så. Jag tänker att vi inte är recensenter. Det är inte
Nej.
poängen med den här podden.
Nej.
Poängen är väl lite mer att så här, prata om vad man kan göra och inte göra. Att det är lite liksom utifrån att vi också själva gör scenkonst och performance på olika sätt.
Ja, det är det ju. Ja, och att ofta när när jag ser grejer eller är med om grejer så har man ju med, eller det man har sett och det man har varit med om har man ju med sig när jag själv gör grejer sen.
Mm.
Och liksom jag skulle gärna bli bättre på att se att så här, se saker för det de är, och jag tycker alltid det är svårt. Om man ska tänka vad någon har velat göra eller vad jag faktiskt
upplevde.
Fick med mig. Ja.
Mm. Jag tror man får med sig mer om man är välvillig i sina besök.
Ja. Och jag tänker också att jag alltid får tänka att den som har gjort någonting har ju lagt ner sitt bästa i det liksom.
Mm.
Och att den har gjort vissa val och att man börjar tänka på vilka val man har gjort. Det är ju där jag tänker att det också kommer in på de valen jag själv skulle gjort eller gör i min det jag gör.
Så, ja, det som kanske frustrerar mig mest när jag går och tittar på teater och så, det är ju när det inte har gjorts val.
Mm.
För att det är en sak att man liksom väljer att göra någonting och sen lyckas, eller man väljer att göra något och misslyckas.
Mm.
Och det är ju båda de varianterna känns intressanta.
Mm.
Men när man inte har valt och lyckas eller inte har valt och misslyckas, mm, så är det inte lika stimulerande.
Men hur menar du att du kan veta att det är ett val eller inte ett val? Eller
det tror det jag vet är man ju aldrig, men det kan man ju ofta ana, tycker jag.
Ja.
Alltså om någonting har en form som är konvention,
ja,
så är det ju mindre chans att det är ett val.
Ja.
Men till exempel i den här Punch Drunk-föreställningen, den var ju väldigt konventionell liksom, på vissa sätt.
Mm.
Alltså estetiken och dansen. Mm. Men det var genomfört, alltså det var nog väl medvetet.
Mm.
Att liksom, okej, nu jobbar vi med de här troperna från 50-talet. Då måste vi ha med liksom grammofon, skrivmaskin, brev, otrohet, mord och så vidare.
Som ju bara fanns på 50-talet.
Nej, men
nej, men jag förstår din poäng. Mm. Tror jag. Har du lättare att så här, att gå med på det, för att de har gjort ett annat formval i och med att de släpper in er liksom, att ja, röra er fritt där inne?
Det tror jag. Det är ju som att när man har lite mer deltagande situationer så kan det vara, kan man behöva låsa liksom andra faktorer eller göra vissa saker trygga för att kunna osäkra andra element. Och inom live pratar man ibland om den nödvändiga zombien.
Mm.
Att liksom vissa genrekonventioner skapar ett rum för improvisation.
Mm. Nu kommer jag att tänka på den här diskussionen som var på Knutpunkt för några år sedan kring vem som fick, alltså hur alver och dvärgar skulle se ut.
Okay.
Och huruvida de som spelade alverna var tvungna att vara typ snygga och sådär.
Ja.
Ja. Och så här, korta människor måste ju spela dvärgar och så vidare.
Men är det någonting som folk har hävdat?
Alltså jag minns diskussionen som att någon hävdade med de argumenten du hade att varför ska vi inte liksom låta de sakerna som är låsta vara det, så att vi kan så att vi kan komma igång och spela. Varför uppehålla oss vid representation eller att liksom att ändra i det.
Ja, men det ligger väl någonting i det, i att ett tecken, alltså både i scenkonst och i live jobbar man ju med tecken, symboler. Mm. Och vissa symbol, alltså om vi ska göra den korta personen till en lång och vacker och odödlig alv. Alltså det spelar ingen roll om den är kort egentligen. Bara att vi ska göra en random kropp till en fantasyvarelse.
Ja.
Då måste vi jobba med tecken och konventioner.
Ja.
Och ibland kan de här tecknena vara utan konvention, alltså utan ett lager av regler eller ett lager av lärande, och ibland inte.
Ja. Liksom. Precis, men jag menar också att du måste alltid ha lagret av tecken. Alltså, vem som... Alltså,
absolut.
Att det, liksom, det är ju det är en så här, en flytande skala.
Ja.
Och men sen såklart som alltid när man jobbar med liksom drag på olika sätt, så är det ju på något sätt, det finns ju ofta en punkt där man plötsligt uppfattas som någonting annat.
Mm. Ja, det är ju olika nivåer av mening som framträder på olika sätt såklart. Men vad har hänt i Malmö egentligen?
Ja. Vad har hänt i Malmö? Det händer mycket i Malmö. Jag går mest på inkomst.
Mm.
Det är roligt för att den... Det är som att det är den mest tillgängliga scenen för mig av olika anledningar. Fast den kanske anses som vara otillgänglig för andra. Hur som helst. Jag var där igår. Och kollade på institutets föreställning Sigurd der Kreuzritter. And the audience is standing up. The audience is falling down. Falling down to muddy fields after the big rain. Det var väldigt teatralt faktiskt, och det handlade mycket om representation, tänker jag. Men,
vem är det som har gjort den?
Det är Anders Karlsson från institutet då. Det är hans idé, och det är också han som står för representationen på scenen.
Han är på scen?
Han är på scen, ja. Och han rör sig och gör ljud som han så här spelar in och loopar och sådär. Och skapar liksom ljudlandskap av det som finns i rummet.
Mm.
Och han, jag uppfattade det liksom som att han gör massa saker i det här rummet som ska få honom att framstå som stark, i kontroll och mäktig på olika vis.
Är det inte institutets grej lite att de håller på med någon sorts mörk manlighet liksom?
Jo, det är väl det. Den här föreställningen började Anders Karlsson jobba med efter Utöya-attentaten.
Okay.
Allt enligt texten som står på Inkons hemsida. Men på något sätt så ska man väl ha med sig Breivik in när man tittar.
Mm. Och är det så tidigt att göra teater på Utöya, eller känns det
Alltså, jag tänker att institutet kunde ha gjort den här föreställningen utan Utøya också. För att den mer handlar om liksom, att löpa amok eller typ den här manligheten i kris som är hotad liksom, på olika sätt. Det var också mycket citat från så här, school shooters och så. Föreställningen. Men grejen var att jag såg liksom mest Anders Karlsson göra olika handlingar för att på något sätt visa upp sig för publiken. En typ nyckelscen tror jag var när det plötsligt han låg och poserade längst fram på scenen. Och då kom det plötsligt ett hav av ballonger nedfallande från himlen. Som han då började smälla på olika sätt. Bland annat tog han en ballong under armen och så gjorde han liksom, han luggade ballongen liksom. Som om han luggade ett barn. Och sen så smällde han den. Och jag tänkte liksom bara på att han gick runt där och smällde ballonger på olika sätt.
Ja.
Sen tog han ett hus som fanns i scenografin och så flyttade han det. Och bakom huset så låg det ännu fler ballonger. Så tog han dem och smällde dem också. Och sen... Och så folk, det var väldigt kul och jag skrattade väl lite och så. Och sen... Efter föreställningen så pratade jag med några utanför som bara, åh, det var så hemskt den här scenen där Breivik sköt alla barnen på Utøya. För det var ju 77 ballonger, jag räknade dem.
Okej. Okay.
Och jag bara, jaha. Jag hade liksom inte alls tänkt på det. Typ.
Nej.
Mm.
Så att de såg liksom människoliv som gick till spillo och du såg en man som smällde ballonger.
Fast jag såg ju att de här ballongerna representerade saker som var mindre än honom och som han kunde förstöra. Det såg jag ju. Men det var intressant i den här föreställningen just hur representationen, alltså hur det fanns på så många nivåer liksom.
Mm.
Och jag hade inte alls tänkt på den här, jag hade inte tänkt på Breivik liksom, under tiden han gjorde det där. Sådär.
Blev det liksom, känns som att det handlar om psykologi liksom?
Oh ja. Det var väldigt psykologisk läsning.
Jag tänker att det är liksom något av ett problem i teater att politiska problem blir psykologiska problem på något sätt.
Ja, men institutet, nu är jag inne på Inkons hemsida där det står om dem och om föreställningen. Och då står det så här: med utgångspunkt i de postpolitiska villkoren i vår tid är de viktigaste teman kärlek, identitet, frihet och tomhet.
Ja.
Liksom. Vilket jag tänker alla är så här, ganska så.
Men är inte det att köpa liksom postpolitiken rakt av? Att så här, okej, vi kan inte hålla på med politik, så vi måste hålla på med kärlek och tomhet.
Mm. Jo. Jo, men jag tänker nog att det är en del av deras estetiska strategi. Alltså att inte tänka att vi ska göra politik då, utan vi ska gå med, vi går med det här. Så upplever jag den gruppen.
Ja.
Men du hade någon fråga här. Jo, med psykologiserandet. Ja.
Ja. Men jag blir orolig på något sätt när du säger att det är liksom skol... skjutning och Breivik.
Mm.
För det var det som fick mig att tänka på psykologi. För att jag tänker att det går ju att läsa Breivik och random skolskjutare som resultat av den kollapsande manligheten om man,
ja.
Om man vill.
Ja.
Men jag tänker att en skolskjutning har en helt annan politisk innebörd än Breiviks attack.
Ja.
Att liksom skolskjutningarna liksom dels angriper de som skjuter alltid sin egen skola. Alltså går inte in på någon annan skola och börjar skjuta folk. Och sen så slutar det ju alltid med att de skjuter sig själva. Så att det är ju liksom ett... Skolskjutningarna är ju ett offer av den kropp som man själv har varit en del av.
Ja.
Alltså det är inte som att man går och skjuter sina mobbare till exempel. Utan man, det finns liksom en logik i att man skjuter utan gränser. Liksom. Att det är liksom en hel institution, ett helt institut som måste offras liksom. Och att man själv har lika stor del i det som alla andra.
Just det. Och att
det är liksom, det är inte så här, okej, jag måste straffa de som har mobbat mig, utan det är liksom hela den här miljön har skapat en omöjlig situation för mig själv.
För oss alla. Ja, för mig själv och alla.
Det enda jag kan göra är att liksom offra det, medan Breivik gör ju ett attentat mot en yttre kropp, alltså den mot fienden, den andra. Det är liksom,
just det. Det finns men en, samtidigt
en
var det
politisk
inte riktigt
intentionalitet liksom.
Ja, men det beror också på, för att jag kommer ihåg precis när det hände så pratade ju alla om att vi trodde att han var en utomstående, men han var en av oss.
Mm.
Han var en vanlig norrman i typ så här.
Ja, men det tycker inte jag stämmer.
Nej. Alltså,
han var ju en fascist. Han är ju en fascist.
Ja.
Och han har politiska mål. Alltså det är någonting som är bluff med att säga att han är en helt vanlig norrman också.
Ja, precis. Men han var vit och han var född i Norge och så vidare.
Jo, precis.
Men han var kristen och så vidare.
Men tillbaka till Sigurd.
Ja, men det fanns ju också en scen, eller det började liksom med att han kom in klädd i någon slags rymddräkt. Och sen klädde han av sig den och blev en bebis och låg och skrek efter mamma och pappa naken.
Okej.
Så det var ju extremt liksom psykoanalytiskt från början.
Ja, men det är någonting med det där att när man tar politiken till scenen, att det finns en tendens till psykologisering på ett kanske olyckligt sätt.
Ja.
För att det är för att det blir bra.
Ja, bra, men det är också. Ja, men det är också någonting med att politik och teori liksom. Ju på något sätt fungerar som det, men det fungerar kanske inte alltid som förkroppsligat. Det måste ju hända i det rummet och med de som är där. Alltså annars blir det inte heller bra.
Nej.
Tycker jag.
Nej.
Alltså om man inte gör det specifikt, eller om man inte liksom om man inte gör ett verk som utgår från de personerna där på något sätt, så blir det också dåligt på ett annat sätt.
Ja,
så hur kan man då
göra?
Just
den här sortens sammanblandning av till exempel Breivik och en skolskjutning. Det är någonting som jag känner igen.
Ja.
Till exempel från Unga Dramatens rövareuppsättning som fungerade på liknande sätt, att man liksom hade bakat ihop olika politiska extremisters uttalanden till en dialog som handlar om, som man först tänkte handla om politik, men som till slut bara handlar om radikaliseringens psykologi.
Just det. Ja, och det finns ju, jag menar, jag tänker på liksom Elfriede Jelinek's, den här Ulrike Maria Stuart också, som handlade om liksom Ulrike Meinhof och på något sätt Maria Stuart blandat.
Ja.
Det är också ett, en sån pjäs. Och det blir ju på något sätt väldigt, alltså det som scenkonsten gör, tänker jag, är ju att visa, eller den här typen av scenkonst i alla fall, det är liksom att visa på något sätt bilder och handlingar liksom. Och där tänker jag att det är väldigt, att är en, alltså det funkar väldigt bra estetiskt ofta ju. Att göra det, men det finns många bilder som, eller, så här, som producerades i den här föreställningen med institutet, som liksom fungerar att tänka både som en illustration av skolskjutaren, men även Breivik liksom. Alltså till exempel den här scenen med ballongerna. Spelar roll om ballongerna är för om han också är en ballong eller inte, eller liksom spelar roll vilka, alltså det är liksom bara bilden av en person som gör det där.
Ja, det är en stark bild verkligen.
Och ja, det fanns ett annat parti i föreställningen där han liksom stod och sjöng, det var mycket musik också, där han sjöng texter, så var det en musiker som spelade live på scenen. Och där liksom han sjöng sånger som också kunde, som man kunde tänka hörde till kantestetiken i allmänhet. Eller liksom kanske fascistisk kampsång framförallt. Det var väldigt Wagner-stämning också. Mycket rök och extremt sådär pampigt.
Ja, men det är intressant apropå postpolitik att liksom musiken också, musiken är ju en konstform som lånar sig till lite vilken ideologi som helst.
Ja, men precis. Och det jag tänker att de, det är i alla fall någonting som jag tänker att institutet är bra på, genom att göra de här sammanblandningarna eller liksom sådär. Det är på något sätt att liksom göra väldigt igenkännliga och obehagliga bilder liksom. Ja.
Då är vi vid slutet, va?
Ja, det tycker jag. Det här var det första avsnittet av Nyx-podden.
Det känns som att det blev ganska långt. Vi får se om det blir så här långt om vi fortsätter.
Ja, precis.
Jag tänker att om man fortsätter lyssna på den här podden, att man kanske kommer få träffa de andra i Nyx vid olika tillfällen.
Ja.
Jag tänker att vi kan, även om de inte är fullt informerade om vad vi gör just nu, att vi, alltså att vi spelar in det här, att vi kan ringa upp dem och trakassera dem i kommande avsnitt.
Ja, det tycker jag är en bra idé. Vi får väl se om vi klipper bort saker, eller?
Det tycker jag inte.
Nej.
Kör på bara.
Ta med allt. Det får bli lite långt.
Ja, man får också gärna höra av sig till oss om man har synpunkter eller kommentarer eller frågor eller någonting man tycker att vi borde ta upp och prata om i framtiden.
Ja, exakt.
Okej. Hej då för idag, Ebba.
Tack för idag, Gabriel.
Ciao.
Hej då.